Fram till 1800-talet så var det vanligt att man betraktade historia snarare som en del av filosofin än en del av vetenskapen. Men under 1800-talet så var det många historiker som gjorde insatser för att försöka ändra på det, för att försöka förvetenskapliga historien. En av de mest berömda var Leopold von Ranke, som försökte utgå ifrån att man är tvungen att studera den historia som finns att studera. Det vill säga artefakter, kvarlämningar, texter, det som finns framför oss och är möjligt att granska och kritiskt studera. Han pratade om vi es gewesen, vi måste se historien så som den faktiskt var, genom att undersöka och förhålla oss kritiskt till det som finns kvar att studera. På det sättet så skulle man, menade Ranke, kunna komma fram till någon sorts sann bild eller en faktisk bild av hur historien faktiskt utspelade sig. Det här blev ett sätt att se på historia som blev vanlig under 1800-talet och som kom att bli väldigt framgångsrik på de historiska institutionerna på universiteten. Under 1900-talet så var det dock många som ifrågasatte den här tesen. Därför att man sa att det som finns kvar är ju enstaka föremål som har överlevt, ofta utryckta ur sitt sammanhang. Hur ska jag veta allting som föregick eller hände efter det här brevet som finns kvar? Hur ska jag rätt kunna tolka det här föremålet jag kan se? Jag kanske inte ens idag rätt kan gissa mig fram till hur det användes. Så även om brevet är sant, föremålet är sant i sig, så behöver ju inte det innebära att den berättelse jag sätter ihop av de här tingen blir sann. Det här var det bland annat en historiker som hette E.H. Carr som studerade, och han tar upp det i den här väldigt berömda boken What is History? Här anlägger han någonting som brukar kallas för ett tidigt postmodernistiskt perspektiv. Det innebär att han ifrågasätter om det finns en absolut historia att studera överhuvudtaget. Utan det kanske är så att var och en som studerar historia studerar och ställer samman sin egen historia. För jag utgår ju ifrån mina förkunskaper, mina fördomar, och jag kan aldrig vara objektiv när jag studerar föremål eller händelser. Och jag kan inte heller vara säker på, som sagt, vilken kontext de här egentligen ifrån början fanns i. Så på det sättet, menar Carr, så är historien egentligen en individuell tolkning, upplevelse av vad som kan ha förflutit. Även om de fakta, de kvarlämningar jag studerar i sig är sanna, så kanske inte den sanning jag beskriver med hjälp av de föremålen är sann. Det här blir ju då väldigt problematiskt, är det ju många som hävdar, för då finns det ju liksom ingen historia vi kan studera, därför att då är ju alla människors historia subjektiv och mer eller mindre en uppfinning eller en fantasi. Hur ska man då kunna lösa det? Ja, den här historikern som heter Georg Iggers, han menade att vi måste helt enkelt sätta tilltro till historiska auktoriteter. Vi måste lita på experterna. De som har granskat flest kvarlämningar, de som kan mest om det som finns kvar att studera, de måste ju vara de som kan komma fram till den bild som är närmast någon sorts faktisk sanning. Så man kanske borde ha en sorts historisk kanon, menar Iggers. Någon sorts historiska översiktsverk som historiker har ställt samman, som vi andra ska sätta vår tillit till, att det här är så närma någon sorts sanning som vi människor idag kan komma kring historia. Senare under 1900-talet så fanns det andra som också angrep historien ur ett mer filosofiskt perspektiv, till exempel den här mannen som heter Paul Ricoeur. Han har skrivit en väldigt berömd bok som heter Minne, historia och glömska. Han menar att det är sant att individen står i sin egen position och ser historia ur en synvinkel som ingen annan kan. Och därför så är historien ur min synvinkel högst individuell och därmed kanske inte sann eller relevant för någon annan. Det som är intressant är vad som händer före och efter det vi studerar. Historiens kontext. Man kan säga universums plats i ett större universum. Nu förstår ni att vi är inne mer egentligen på filosofi än historievetenskap. Men det här visar på hur oerhört svårt det är att studera historia och att komma överens om vad det är vi faktiskt studerar när vi studerar historia. Ett tydligt exempel på problemet med vad historia egentligen är kan vi se om vi studerar fallet David Irving. David Irving, han kom i ett visst samband att uttrycka åsikter som innebar att man kunde ifrågasätta förintelsen. Han menade att det är svårt, om inte omöjligt, att bevisa att förintelsen verkligen har ägt rum. Till exempel, om vi hävdar att historia alltid skrivs av den som studerar historien. Om det är så att individen tolkar och påverkar den historia man studerar, då kanske inte ens förintelsen var en faktisk händelse på det sättet som historiker försöker bevisa. De som studerar och lägger fram förintelsen som en faktisk händelse idag. Han säger till exempel att om vi idag tog de vittnen som finns kvar, de som faktiskt har överlevt förintelsen, om vi låter dem berätta sin historia, då kanske man kunde hävda att det är det starkaste beviset vi har för att förintelsen faktiskt har ägt rum. Det är att de som var med, det finns några kvar och kan berätta. Men Irving säger att om de skulle vittna idag, då kan man vara nästan säker på att de vittnesmål som dessa överlevare skulle lägga fram skulle inte stämma överens ordagrant med de vittnesmål de här personerna la fram 45, strax efter att de här händelserna ägde rum. Och om man då motsäger sig själv, hur trovärdig är man som källa då? Om några personer har upplevt samma sak, kanske suttit i samma förintelseläger, upplevt samma saker, och beskriver det på olika sätt. Den ena hävdar att det hände på sätt A och den andra hävdar att det hände på sätt B. Innebär det inte då att vi egentligen inte kan lita på någon av dem? Och hur kan vi i sådana fall hävda att det här verkligen har hänt? I och med det här så tar Irving en postmodernistisk, där kom det begreppet igen, en postmodernistisk ställning och menar att om historien är helt och hållet en subjektiv berättelse, då kan man ju inte hävda till exempel att en sån händelse som förintelsen är sann och att den har hänt på det sättet. Som ni förstår så väckte det här enorm uppmärksamhet och också avsky bland alla de personer som såg det här som ett sätt att förneka en fruktansvärd händelse i den mänskliga historien. Och en historiker som hette Richard Evans, han skrev den här boken In Defense of History. Där han på något sätt försöker komma fram till en kompromiss, inte riktigt, men ett sätt att summera 1800-talets positivistiska syn på historia, alltså historia är en vetenskap, den går att studera kritiskt och komma fram till en sanning. Han försökte få ihop det med 1900-talets mer postmodernistiska, individualistiska och subjektiva syn på historien som någonting som påverkas av den som studerar den. Han säger att ja, visst, mina förförståelser, mina kulturella fördomar och annat påverkar hur jag tolkar saker i ett större sammanhang. Men det innebär inte att det finns vissa grundläggande saker som går att studera genom kvarlämningar, genom artefakter på ett sånt sätt att vi faktiskt kan hävda att så här var det, så här gick det till. Det finns bevis som är så pass fasta att vi kan hävda att så här hände det. Det var det här som var den historia som utspelade sig. Men sammanlagt, som ni förstår, så är historieskrivning någonting väldigt komplicerat och inget där det finns en enhetlig grundläggande vetenskap som alla kan samlas kring. Tvärtom så finns det många motstridiga idéer kring hur vi tolkar historia, hur vi skriver historia, vilken historia som är sann. Och det är därför det är så oerhört viktigt att ni förstår hur ni ska sätta på er era mest kritiska glasögon och läsa historia.